Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå och välkomna till en ny säsong av podcasten Mina värsta gig, podden där vi tar upp den inte alltid lika smickrande delen av underhållningsbranschen. Vi gottar oss i misslyckanden, saker man skäms för och framför allt pratar om giggen som har gått jävligt dåligt. Jag heter Niklas Runsten och kommer leda denna skuta framåt, och mig kan man exempelvis följa på Instagram. Där heter jag något så enkelt som just Niklas Runsten, och där kan man även önska gäster. Om du känner att det finns någon där ute som ska komma hit och bekänna sina synder. Men i det här avsnittet så kommer vi ju då att träffa Henrik Schyffert. En person som kanske är en av de största vi har och har gjort en väldigt massa olika saker genom åren. Och då även dåliga saker som kommer att tas upp i det här avsnittet. Men som alltid, först och främst så ska vi få höra vad våran gäst har på sin taco. Och det gör vi nu.
På min taco har jag västerbottenost, sån här fafares eller vad de heter.
Fafares?
Ja, men det är sån här starka piripiris liksom. Jaha, de heter
alltså feferoni?
Ja, just det. Det är det de heter.
Inte fares.
Nej, fares har jag ofta fares på.
Han har du till middagen.
Och sen har jag gräddfil, och sen har jag hemma slungad guacamole, hackad rödlök. Mm. Ja, men det är det, tror jag.
Inget kött eller någon...
Ja, jo, och då är jag gärna kyckling. Jag brukar göra kycklingbitar. Kycklingtacos.
Ja. Ja. Äter du ofta?
Nej, väldigt sällan.
Är du ett fan?
Ja, alltså jag tycker om såna här... Alltså så här, riktiga fajitas är ju jättegoda, tycker jag. Så när man får... När det bara så här ryker dem. Mm. Och så kan man plocka själv och lägga ihop så här. Det ska vara mjukt bröd. Mm. De där skalen har jag aldrig förstått mig på. Det där är någon som... Det är så, jag tänker att det är så, någon som har kommit på att man kan... Äter de skiten? Ja, jag lovar. Men alltså, det är ju inte sant. Det är så här förpackningsmaterial. Ja, men de äter det. Sen, ta 5 spänn lådan. Jag lovar det går. Så känns det med det. Att det, är så här, det är inte för att det är gott, utan någon lämnar det för länge i ugnen, och så märkte de, fan, de äter det. Ja, vi kör på det då.
Så det undviker du gärna?
Ja, de kan jag inte äta.
Underbart. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Varmt välkomna till podcasten Mina värsta gig. Jag heter som alltid Niklas Runsten, och mitt emot mig så har jag idag Henrik Schyffert.
Som också heter det, som alltid faktiskt.
Ja, det gör det ju faktiskt.
Jag har alltid hetat det också.
Du, idag ska vi prata om när det har gått lite sämre för dig på stand-up-scenen.
Oj, oj, oj.
Hur känns det att prata om det?
Nej, men det gör jag med glädje.
Du gör det?
Ja. Det är ju det finaste idag, tänker jag, är att prata om när det går dåligt. Det här, svenskar är ju inte... Jag gick en stand-up-kurs i USA för massa år sedan, och då så försökte jag skriva, med av mina första skämt jag försökte skriva var att jag hade köpt en jacka, en dunjacka i silver som såg ut som en sån astronautjacka, som var jättedyr, den kostade 5-6 tusen kronor, och jag skämde så mycket över den, och jag använde den aldrig. Och han, den amerikanska läraren där, var så här, men vad är det som är roligt? Ja, men det är roligt att den är så dyr, för att det är så dumt att den är så dyr. Och så sa han, men det är fint att det är dyrt. För amerikaner tycker att det är fint. Ah, ju mer pengar man gör av med, desto finare är det. Och jag bara, nej, i Sverige är det tvärtom.
Ja, alltså, man
skäms om man har köpt, går omkring för dyra grejer. Mm. Jag tänker, det är samma sak med det där, att det är att skryta om att det går bra. Det gör man inte, utan... Mm. man ska alltid hitta något så här, ja vi sålde ut Globen, men det var lite dåligt ljud och så här, man måste så här, det är en svenska, man måste alltid hitta det att det är lite,
men det är
dåligt.
Inte ofta då att man skyller på någonting annat
än sig själv.
Ja precis, ja, att man just skyller på så här, ja men det var dåligt ljud, men ja, liksom, nu ska vi ändå tycka att vi kan gräva lite i när du har varit dålig.
Ja men det ja men så är det absolut, och det är en självbevarelsedrift såklart att man håller på med det. Men det är väldigt, om man får nörda in den här branschen, så är det väldigt ovanligt med folk som säger jag var dålig. Det vanligaste är ju, fan vad stelt det var där ute ikväll. Det är ju det vanligaste. Det är deras fel.
Mm. Men då är det tur att den här podden finns, för här pratar vi om när man har varit lite sämre. Så
ja.
Att säga.
Ja, men det finns det. Och gräva i.
Och till och med i början av poddarna brukar man ju få liksom, ja, mina gäster, de ska ju, jag måste ju presentera vilka de är, men jag känner liksom, du behöver ju kanske inte någon närmare, jo, men beskrivning.
Massa fjortisar som inte har aning om vad jag är.
Men då tycker jag att de får googla. För istället så vill jag fråga dig.
Ja.
Av allting.
Vilken bra energi du har.
Tack så hemskt mycket.
Du bara går rad. Jag behöver inte göra någonting. Jätteskönt.
Ja, ja men det är väl det.
Styr och ställ.
Ja men vad skönt. För det jag är väldigt nyfiken på. För du har gjort liksom allt. Radio, tv, stand-up. Ja, vad mer? Du har kanske skrivit böcker.
Ja, vi har gjort någon bok på något. Vi har gjort så här, en Nile City-bok finns där. Och det finns en ljus och fräscht bok och sådär.
Så du är författare också?
Ja,
du
har jag gjort skulle allting. Fan inte säga att jag är författare. Men ord där i som jag har hittat på, ja.
Men vad tycker du av allting du har gjort har varit blivit det roligaste? Inte kanske roligast att göra, för det är en helt annan grej, men har blivit roligast som produkt?
Det tycker jag är... Jag gjorde en entimmesfilm på tv som heter Torsk på Tallinn.
Mm.
Som jag tyckte blev väldigt rolig. Och sen det här Ljust och fräscht som jag och Fredrik Lindström gjorde, tyckte jag blev... Det var väldigt, väldigt skrattigt. Om man räknar så här, mycket skratt så här. De två kanske.
Mm. Men är det saker du känner själv du kan gå tillbaka och titta på och känna så här, det här var fan jävligt bra?
Ja, faktiskt. Om vi ska gräva där det gör ont i den här podden så ja. Ja, men jag läste igenom Ljust och fräscht manuset när jag skulle ut på den här sista turnén som jag gjorde, för jag ville dubbelkolla att jag inte... Ibland råkar man återanvända skämt utan att man tänker på det. Så jag läste igenom det. Och då kom jag på tåg och så läste jag den, så tänkte jag så här, fan... Bra det här. Det här är ju bra.
När gjorde ni den, Josef?
2011 till 2014 kanske.
Hade du råkat återvända något?
Ja, det hade jag. Det var, hade jag faktiskt. Det var ett lösenordsskämt som jag ville köra en gång till, för det är så himla bra. Men det hade jag tydligen kört, så det fick jag inte.
Det är superbränt så att säga.
Ja, så är det.
Då vänder vi ju på den här frågan självklart. Av alla grejer du har gjort, finns det någonting du kan tänka tillbaka på som, ja, men först och främst vill jag veta något som är dåligt, men sen någonting som du också kanske skäms för?
Ja, jag gjorde en tv-serie för Kanal 5 där vi försökte göra en svensk daily show som hette Veckans Nyheter. Den blev inte bra alls.
När var detta?
2005, 6 kanske någon gång. Vi trodde ju att vi hade inte knäckt hur de gjorde det. Och sen så, det som är så, alltså, The Daily Show gör, har jag lärt mig i efterhand, är att de skämtar inte om problemen eller händelsen. De skämtar om röken, inte om elden utan om röken. Så de går inte in och skämtar om vad statsministern har sagt eller vad Riksbanks chefen har sagt, utan hur det rapporteras kring det.
Okay.
Och det har tänkt man inte på när man tittar på det, men de ger sig på andra media, och det får man göra på ett annat sätt. Och det hade vi missat. Så den blev inte bra. Jag var inte bra.
Vad var din roll i det?
Jag var programledare för den och skrev och hittade på. Det var inte bra.
Men var recensionerna också dåliga, eller vad ni kände? Eller kände ni själva att det inte blev, trodde ni på det?
Sämst på tv den här veckan var det flera gånger. Och sen var det också många kompisar som sa, jag såg dig på det där tv-programmet, det var inte bra, sa de. Och jag tittade på det själv och så tänkte jag så här, det här är inte bra, tänkte jag. Så att alla, vi var väldigt överens allihopa kan jag säga, om att det här var inte bra.
Hur många avsnitt gjorde ni?
Oj, vi gjorde 3 säsonger tror jag.
Du gjorde ändå det liksom?
Ja.
Var det för att ni hade skrivit ett något långtidskontrakt eller så här? Nej, vi kan vända den här steken.
Ja, men det gick rätt, Kanal 5 så gick rätt bra. Så vi tvingade allas kompisar så här, Glans och Sissela Kyla, tvinga alla dem att vara med. Så här. Mm. Så det var ganska kändistätt. Så där.
Ja, så det var mycket många som tittade?
Det var ganska många som tittade på skiten. Ja. Och alla sa allihopa, men det här är inte bra. Nej, det här är inte bra.
Men du, vi måste ju ändå prata om stand-up också. Mm. Och du började ju ändå liksom med stand-up ganska sent.
Ja.
2002-2003 säger internet.
Ja, jag gick i kurs i New York. Faktiskt, den var bokad till den 11 september 2001. Men den dagen visade sig att det hände andra grejer i New York, så att den blev inställd.
Då var du där då?
Jag var där då, ja.
Oh, herregud.
Ja, jag var där den dagen, World Trade Center-dagen. Så då var den uppskjuten någon månad, och så började jag gick den här kursen i december 2001. Så mitt första gig gjorde jag 2001 eller 2002 tror jag. Mm. Där gjorde jag en sån här 5 minuter.
Mm. Men bara innan det var, varför ville du börja göra stand-up helt plötsligt?
Jag var ju arbetslös, jag hade inget jobb. Jag höll på att regissera reklamfilm, jag fick inga jobb för jag var för dålig på det. Och sen så hade jag ju det här Killinggänget, men de ville inte göra någonting. Och Robert ringde inte, han hade så mycket på gång och så här. Mm. Så jag hade precis fått barn och köpt en stor villa. Och jag höll ju på att gå i konkurs, jag visste inte vad jag skulle göra.
Och då börjar man med stand-up som man tjänar så mycket pengar på.
Jag tänkte så här att jag måste lära mig ett yrke som jag kan göra själv. Som jag inte är beroende av att det ringer någon tv-producent eller liksom att Jonas Inde vill ringa och hitta på sketcher. Utan det måste vara någonting som kommer från mig.
Mm.
Så ett yrke som jag kan, som en knivslipare tänkte jag.
Mm.
Som kan gå från gård till gård och så här, knacka på dörren och säga, vill ni ha era knivar slipade så kan jag göra det.
Mm.
Så då tänkte jag att det där är ett sånt jobb.
Mm. Men hur togs det emot från början? För jag bara kan tänka mig, för du var ju ändå liksom etablerad då i tv-branschen och kommer in där liksom på en helt ny scen. Togs du emot väl eller var det blickar?
Ja, men det var ju både och. Det var ju så här, det var ju väldigt mycket förväntningar just som jag också hade gått ut i många år och sagt att svensk stand-up är så jävla dålig, så mycket åsikter. Och jag har gått runt och snackat skit om Adde Malmberg och Lenny Norman och sagt att de var så töntiga och så här. Så att sen ska jag stå där själv och då visar det sig att det var inte så jävla lätt.
Det är ofta så.
Nej, det var inte det. Så jag har ju lärt mig att få en enorm respekt för dem och tycker att de är väldigt duktiga.
Mm.
Tycker att det är en av de bästa vi har i det här landet faktiskt. Mm. Men så det var ju stökigt då.
Mm.
Så jag hade ju en enorm rädsla för att gå upp där, för jag tänkte att jag kommer gå åt helvete. Men det tror jag är en av mina superkrafter.
Mm.
Alltså det som gör i den mån jag någon gång gör någonting som är bra, så är det för att jag har varit så jävla rädd för att vara dålig.
Mm.
Så jag skriver och ändrar repa, skriver och ändrar repa, skriver, och bara håller på och håller på och håller på tills det liksom funkar. Så jag åkte ju runt i ett halvår typ och var förband till olika människor och sådär, oannonserat, och lärde och fick ihop mina 10 minuter.
Ja, men du borde ju Du borde ju varit ganska bra i och med att du faktiskt vann årets nykomling typ ett år efter.
Ja, men det tror jag också är så här, alla de här tävlingarna, så här, det är väl kul
om... Eller var det för att det var du?
Ja, lite så tror jag.
Aha, okay.
Ja, det tror
tycker
jag
du inte du förtjänade det?
Nej, inte då, det gjorde jag inte.
För sen vann du ju årets komiker 2006.
Ja, jag vet inte. Men då var jag bra. Ja,
då var
jag
bra.
Men det var jag inte i början. Men så där är det ju alltid, de delar ju ut priser om Björn Borg. Om Björn Borg skulle börja med stand-up skulle han också få årets nykomling.
Ja, kanske inte han just.
Jo, jag tror att han skulle få det. Jag tror att Fritte skulle vara så jävla glad att få en bild bredvid Björn Borg. Så han skulle ge honom ett pris eller något som helst.
Ja, oh, det är jättebra. Du, vi har några standardfrågor här i podden som jag tänker ställa nu. Den första är här och den är: hur hanterar du misslyckanden?
Så bit ihop och kom igen då. Finns det inte någon låt som är så? Så bit ihop och kom igen då. Ja, men lite så är det.
Bit ihop och kom igen då. Kom igen då. Gamla som sitter där hemma. Bit ihop och kom igen då. Kom igen då. Gamla som sitter där hemma. Bit ihop och kom igen då. Kom igen då. Gamla
som
sitter där hemma.
Först blir jag kall och stel inombords och så tänker jag fuck, och sen hittar jag på ursäkter till varför det gick dåligt, och det är aldrig mitt fel. Jag hittar på nej, men det var ju, man kan ju inte köra stand-up i oktober, det fattar man ju. Sådana där svepskäl hittar jag på.
Men inombords då? För det, eller intalar du dig själv det där?
Ja, jag intalar mig själv. Jag sätter upp massa så här rustningar och skydd liksom, som gör att jag inte nås utav det. Men det är också svårt att definiera vad som är ett misslyckande. Om man pratar om den här veckans nyhetegrejen till exempel, det var ju ett misslyckande. Men sen så också, vi fick göra 3 säsonger, det var mycket folk som tittade. Så där håller man på liksom. Man räddar sig själv ofta. Så att man är så extremt utsatt i det här jobbet, för det är så mycket folk som tycker och tänker. Och när det går åt helvete, så om man skulle ta in det med allt vad det innebär på riktigt, så skulle man nog bryta ihop och inte orka göra det igen. Så man måste nog skydda sig lite och ljuga för sig själv lite för, men det är ju någonting att palla.
Men det är också någonting man måste lära sig, tänker jag. Och det kanske du också då, liksom när du kom in i stand-upen, att du hade väldigt mycket erfarenhet av det.
Jo, men det, alltså, det är väldigt så här KBT, tänker jag. Klappa spindeln. Alltså, hur botar man flygrädsla?
Man flyger.
Och det är precis så, tänker jag, att det här är när det går åt helvete. Om du är rädd för det. Jag kommer ihåg, jag var i terapi, så pratade jag med min terapeut om det där, att jag var så rädd för och gå upp på scenen på några brunn. Jag är så jävla rädd att ramla liksom, att jag ska falla där uppe liksom, det här. Jag kommer upp och så har han så mycket förväntningar, så faller jag så här. Och så frågar han så här: den där scenen på några brunn, hur hög är den? Ja, den är väl så här 42 cm så här. Ja, det är inte ett jättefall så. Och det var så bra. Det där är jag med mig, så jag vet hur hög den här scenen är. Det är inte ett jättefall faktiskt. Och det är nyttigt. Men man skyddar sig. Och det tror jag, det är många som inte klarar det. Som får en smäll. Som börjar och som är jätteroliga. Och så får de en smäll och så bara lägger de av. Aldrig mer. De kommer aldrig utsätta mig för det här igen. Liksom. Och det är dåligt och farligt. Man måste få ha lite cykelhjälm och flytväst och fallskärm och bälte och hängsle på sig när man gör det där. Och, alltså emotionellt, tror jag. Annars så orkar man inte.
Jag tänker liksom, om man tänker just koppla till bombningar också, för du är liksom, om man går tillbaka på den här veckans nyheter, den är ju ändå för en enormt mycket större publik än vad du har i rummet när man kör stand-up.
Ja, men det känns ju mycket, mycket värre att göra det för 70 pers på Järntorget och ingen skrattar, än att göra det på tv och ingen skrattar. Det känner du inte. Den här direkta, varför man gör stand-up är ju för den här att responsen, den här pisksnärten liksom, när den kommer. Så häftig som den är, så hemsk är det motsatta. Tystar den, man slänger ut piskan och så är det bara, det händer inget. Det är vidrigt. Så det jag tror att det är känslomässigt värre att göra det för 70 pers
än för 200 000 som tittar.
Än för 200 000 som tittar på Kanal 5. Ja, det tror jag.
Det, hur ofta händer det att du bombar idag?
Nu, jag tänkte på det på vägen hit, vad jag skulle prata om och sådär. Och det är ju väldigt sällan.
Det är många som säger det, som är rutinerade som du.
Ja, men jag tror inte att det är att jag är så himla bra hela tiden. Jag har också lärt mig att tacka nej till saker som jag inser att det här kommer gå dåligt. Och det gjorde man inte i början. Man högg på allt. Ja, det är utomhus. Ja, men det blir bra. Och det är klockan 11. Ja, på förmiddagen. Okej, ja, men det blir bra. Och sen så har ju brandförsvaret har ju övningar. Ja, men det är ingen fara. Och de är ganska berusade. Inga problem. Allt det där. Man är bara, och nu bara man hör de här. Bara man hör ordet utomhus. Och bara, nej, tyvärr, jag tror jag är upptagen den dagen. Så backar man. Så det är ett sätt att undvika bombningarna.
Nästa fråga är: har du någonsin funderat på att sluta?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nu har jag en paus ett år.
Så nu, men det är ju för du har haft det ganska intensivt.
Ja, jag har räknat ut att jag har turnerat 8 år på raken hela tiden. Jag gjorde min 90s-föreställning, sen gjorde vi Just och Fresh, så gjorde vi Ägt och så gjorde jag den här Var inte rädda. Så i 8 år har jag varit ute. Och när jag inte har turnerat då, så har jag varit ute och turnerat med provföreställningar för att bygga nästa. Så jag har varit väldigt mycket i Katrineholm. Oproportionerligt mycket i Katrineholm faktiskt.
Är det din favoritstad?
Nej, men du kan säga vilken stad som helst. Så jag har varit där oproportionerligt mycket. Men just det, jag bara slår mig så här.
Vad kör man i Katrineholm? Är det på O'Leary's där?
Nej, det finns en sån där, ett Folkets hus-ställe där, som heter något sån där med månen eller stjärnan eller någonting sånt där. Något sån här universum-ord. Kometen kanske. Men alltså jag har varit nu har jag en paus ett år. Har jag tänkt. Men det är förbannat svårt.
Är du sugen eller?
Nej, men jag fick panik. Efter 3 månader fick jag panik. Och jag fattade inte vad det var. Och då pratade jag med min terapeut igen. Det är mycket han, terapeuten, han stackare. Jag åker dit och tömmer slaskhinken.
Och det är det de till för.
Och då så sa han så här, men det är ju, du är beroende. Alltså, det här är en ren jävla, det här är som så här, han jämförde det med folk som är spelmissbrukare eller sexmissbrukare. Att det är samma, man vill åt den här kicken.
Mm, det är den här piskan liksom.
Ja, och den vill man åt. Och när man inte får den, om man har fått den varje så här, 4 dagar i veckan i 8 års tid, och så får man inte den. Vad tror du Stones turnerar för? Det är inte för att de behöver pengarna. Mm. De vill ju åt det där liksom. Det är det man vill åt. Och sen hade jag ett gig inbokat i Göteborg i september. Som jag åkte och gjorde. Och så skrev jag 10 minuter nytt på tåget på vägen ner. För jag, det kom jag inte ur då, för jag skulle ha ett ledigt då. Men det var 2-3 bokningar som låg kvar. Så åkte jag ner och så gjorde jag det där giget. Och så var jag svinbra. Ja, men jag var liksom så här, nytt material, jag gick upp, jag rev.
Och det är så kul då.
Och så tänkte jag så här, vad håller jag på med? Det är ju det här jag ska göra, jag är bra på det här. Det här är ju grejen, jag tycker det är skitkul. Men jag, nu försöker jag hålla med. Men jag har några så här strögig, så här, jag gör några brunn, så här, 2-3 stycken och sådär. Men annars så är det...
Men det är inte det här ute och turné, åka på vägen.
Nej, nu är det ett år hemma. Men det är väldigt tråkigt.
Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Oj, vilken fråga. Nej, men jag tror att en av de absolut värsta ögonblicken jag har haft som har med en scen att göra var, vi skulle göra, Killinggänget skulle göra en till krogshow. Vi gjorde en på Bansch som hette Ivan Ersson med Glenn Killing.
Mm.
Som gick jättebra. Det var liksom smockfullt och det var 5 tidningarna och det var liksom en sån rökare. Och sen 10 år senare skulle vi göra en till. Som heter Glenn Killing på Grand. Och där hade vi panik. För vi hade skrivit grejer som var väldigt roliga. Men vi tänkte också så här att de... Folk förväntar sig så här karaktärer liksom.
Mm.
Sudden och Lasse Kongo på Senilegård. Och Roland och alla de här gubbarna liksom. Så, här. Så vi var tvungna att göra det. Och då hade vi sån extrem ångest för det där. Så det var...
Men var det, skulle komma med nya karaktärer, eller ja, var det att de här skulle utvecklas?
Nej, men vi skulle göra de gamla, men då kände vi så här, det här är inget bra. Så den showen blev inget bra. Men just jag minns det där, innan vi skulle ha premiär, vi skulle nämligen firas ner från taket 40 meter, så här abseila ner, som så här Backstreet Boys, och göra någon dansgrej i början. Så det var ganska avancerat med så här stuntmän och olika så här selar och grejer, och... Ganska svårt att göra. Mm. Och sen ska man komma ner, koppla bort det där, så slänga sig in i någon dansmove och såna grejer. Jag kommer ihåg att jag, Johan och Robert stod uppe i taket där uppe, så här 40 meter upp, och tittade på varandra och bara så här. Och visste att vi hade en sån lökig show att presentera också. Och där nere ser man så här, Paul Rammel, Hasse Alfredsson, Margareta Kronk. Alltså de sitter med såna förväntningar och vi tänker, we got nothing. Vi har ingenting. Det var vidrigt faktiskt.
Ja, men vad händer? Vad gör man då?
Man betar av det. Man betar av det. Och så gick man hem på natten och sen läste man tidningen nästa dag. Så var det 2 år och 3 år. Och det var halvsålt. Och så var det med det.
Men förstör det någonting, känslan av det som var innan? Alltså jag tänker det med förra show då, som var så himla hyllad.
Att, ja.
Att det, ja, men det, man tappar känslan av hur bra det var.
Ja, men alltså, du kommer aldrig ihåg när det är bra. Det är, nu är jag, där är min terapeut igen. Oväntat va? Ja. Nej, men han, för jag pratade om det här med honom, att man just i sina kommentatorsfält och så.
Mm.
Att om man har gjort någonting och så kommenterar folk, och så är det 2000 som har kommenterat. Åh, vad bra, jag såg det där, var så himla bra, tack för det, bla bla bla. Man minns inte dem. Man säger 70 stycken, din jävla apa, jag hatar dig, lägg av.
Mm.
Och de kommer man ihåg. Och så frågar jag så här, varför är det så? Och då sa han så här, vet du vilken färg som ögat kan se flest nyanser utav? Nej, det visste jag inte. Du är det grönt. Varför det? Jo, för när du tittar ut över en savann så är nästan allting grönt, men du letar efter faror. Och så är det något som skiljer sig lite från det gröna, då vill du att ögat ska upptäcka det.
Mm.
Och därför så ser du bara farorna. Så när en antilop tittar ut över en savann, då ser han inte de andra antiloperna och solnedgången och vattenfallen.
Mm.
Han ser Jaguar, svanstippen, en kilometer bort. Man ser, det är det enda man kommer ihåg. Det är samma sak när du letar i kommentatorsfälten. Hjärnan letar bara efter de möjliga farorna.
Man hoppar över alla hjärtan och ser
precis.
Bara...
Precis, och så tror jag att det är. Så, nu minns jag inte vad frågan var.
Ja, att, man, att det gamla förstörs.
Ja, just det. Alltså, just det. Mm. Och därför tror jag att det här, när det går bra, det tänker man är vardag. Så ska det vara. Men det är inte att man är sjuk i huvudet eller narcissist eller liksom självupptagen. Det är också för att så funkar hjärnan. Den letar hela tiden efter det. När vi har gjort en provföreställning till exempel, då går vi aldrig av scenen och säger så här: det där var bra, det där var bra. Utan ni säger bara, det där måste vi fixa, det där måste vi ändra. Det där är för långt. Och det där fattar man inte. Så säger man bara, man kommer bara ihåg det dåliga liksom.
Men det måste ju vara så, alltså, grejen, det är ju det som behövs i det läget. Men det måste ju ändå vara så jobbigt att hela tiden fokusera på det negativa.
Så är det. Alltså mitt liv är att gräva i min egen skit. Säga det till folk jag inte känner. Och sen må dåligt över att jag inte sa det tillräckligt bra.
Och sen ser jag de elaka kommentarerna.
Sen gör det igen nästa dag. Det är allt det. Det är aldrig åh vad kul och vad bra. Så här, man kan känna i stunden när man sagt, skriver något nytt och så säger man det, så känner man så här, ja, den här funkar bra. Och sen då är det borta. Men ser man så här, varför funkar inte den här grejen om brandsläckan? Varför jag fattar inte det. Den var ju jätterolig igår. Det är ingen som säger samma sak så här. Det är det man tänker på hela tiden.
Men då är det skönt att ha en paus nu.
Ja, men det där är också, det är det roliga i det. Jag tänker att det, i ståuppvärlden ser det där, det är som ett sudoku liksom. Varför löser du sudoku? Du behöver inte lösa det där, det är ett problem. Men när du plockar upp tidningen och så sitter du och jag ska lösa, så du vill ha ett problem. Hjärnan mår bra utav det där, du letar efter de här grejerna hela tiden. Så jag tror att det är samma sak där, det är det som är det roliga. Man sitter så här, varför funkar det inte för? Det är liksom, det är det roliga i det.
Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Ja, jag har ju flera stycken. Jag är ju då, ett av mina stora problem är att jag är självupptagen. Universum roterar runt Henrik Schyffert. Alltså jag står i mitten och sen så är det andra planeter och sånt som åker runt solen. Vilket gör, jag är också väldigt otrygg i mig själv. Som, om man tänker att jag är solen, så är jag också en sol som hela tiden känner så här, är jag så bra sol? Så känner jag hela tiden. Solen går upp morgonen och bara, oh, det här kunde jag gjort bättre. Så, här. Så jag har dåligt självförtroende också. Och de där bitarna tillsammans skapar en ganska omysig person att vara runt i när det är så här stresssituationer. För det är nog mina...
Är du dålig stressad i situationer?
Nej, men jag på jobbet är jag bra på det. Jag är ganska bra på okej, det här problemet, hur löser vi det? Så jag är ganska så här problemlösningsinriktad och har inga problem att slänga saker och inga problem. Så det är jag ganska bra på. Men sen när man kommer hem så måste ju mina närmaste då sitta och höra på mig när jag ältar den här skiten om och om igen. Solen. Solen sitter och skakar på huvudet och suckar vid middagsbordet och är inte nöjd och det var inget bra och sådär.
Men förutom när du kommer hem då, har du drabbat dig liksom negativt någonting om att, ja, att du är självupptagen och...
Ja, men jag blir ju feg. I så fall kan man tänka att en som är rädd för vad andra ska tycka och tänka vågar kanske inte vara så pass bra som han eller hon skulle kunna vara. Det blir ju att man väljer kanske ett säkrare spår ibland och sådär, vilket gör att den... Oh.
Men det känns inte som du gör, eller?
Jo, men du vet ju inte vilka idéer jag hade innan.
Nej, jag vet ju inte.
Det är ju jätteroligt knasiga idéer innan som jag inte vågade göra.
Som alltså. Vadå?
Nej, men jag bara man tänker ju alltid så här, vad kul det vore om vi hade riktiga tiggare som gick mellan bänkraderna när vi gör ägd och pratar om det här. Så här. Och sen vågar vi inte. Så här. Nej, men alltså, så där, så man har ju liksom siktar högt så här, och sen så blir det inte det. Och sen kan vi ens nämna, det heter rom. Och så, så håller man på att putsa av det tills man har en, man knappt nämner det i slutändan. Så här. Nej, men så man, om man tänker att om man säger att det är någon som gör konst så skulle man nog, vi hade nog vågat gjort bättre grejer om jag hade inte varit så ängslig. Ängslig tror jag. Ängslig är en dålig grej.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd
for a Saturday, and the manager gives me a smile.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
He knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Kära, kära, kära Henrik Schiffert. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite sämre för dig på scen än andra gånger. Säger man så? Eller?
Ja, du säljer ju in det som att det ska bli så himla... bullar upp, vill jag säga.
Jo, det, jag säger alltid så här.
Ja, nej, men jag jag tänker på det du sa i början, det där med att man skyller ofta på annat... Jag ska försöka låta bli att göra det nu då.
Så att man, det här... du får, men du ska vara rimlig.
Jag förstår det. Jag tror att de här... Men jag, en gång, då var jag kanske 4-5 år in i det här. Och det hade gått lite bra. Jag tyckte jag var lite på gång. Men jag hade fortfarande sådär... Du vet, man repar in en text och så lär man sig den bara från A till Ö. Som att när du blundar så har du A4-pappret med texten framför dig när du står på scenen. Och då åkte jag och... skulle prova, och då åkte jag med Pontus Enhörning till Norrköping, ett gig, och det var en sån här gig som jag skulle sagt nej till idag, för det var på Pallas, som är någon slags disco, eller var ett slags disco i Norrköping, som är en sån här riktig drängdisco.
Är det ni som har en kväll? Eller är det
nej, utan det är lite så här, det är bar och det är livemusik och det är grej och det är stand-up. Och så är det någon snubbe som heter Kjelle eller vad han heter som håller det där. Och det är lite sådär pengar i ett kuvert och lite vi löser det och ni får, du vet. Så Pontus går upp och kör och hans mick trasslar. Den klickar in och ut och han gör det jätteroligt och håller på med micken. När det blir tyst så liksom blir han, skriker han och så vice versa och håller på med det. Han är jätteduktig. Och sen så påar han mig då mitt i, och då blir folk som tokiga, för jag har ju då varit med och gjort Nile City, och så tänker de att nu blir det kul. Så då går jag upp på scenen och jag är livrädd och jag har det här pappret innanför ögonen som jag ska prata om. Och det första som händer är att mikrofonen funkar inte. Och jag har inte alls den här närvaron som Pontus har börjat driva med, utan jag står bara helt blickstill i flera minuter och det händer ingenting och folk börjar skrika och sen kommer någon sån här
vadå skrika? Vadå skrika?
Ja, men, säg något då! Säg något roligt då! Ner i city! Så sitter han. Och jag står som en stenstod och gör ingenting. Och sen kommer någon sån här roddare hukandes fast han är på scenen. Varför hukar de alltid? Alla ser dig. Med hästsvans och piratring i örat och så här, och byter batterier på den här. Och efter, och så pratar jag igen. Och så säger jag inte ens hej jag heter, utan jag är nu så nervös. Så jag börjar bara så här, direkt ge mig in i så här. Visst är det konstigt med historia. Det verkar finnas mycket mer historia bakåt i tiden än framåt. Så jag börjar bara läsa mina skämt. Och sen är det då, visar det sig en svensexa i publiken. Med en kille som har BH på sig, ingen tröja, BH, och har två glödlampor i BH:n som kan blinka. Och han går upp på scenen och ställer sig bredvid mig. Och jag tar inte in det överhuvudtaget. Jag kan inte säga vem är du eller var, utan jag fortsätter bara läsa pilspetsar. Gud vad de tappade mycket pilspetsar. Jag bara läser, jag bara säger, låt det här ta över. Och sen,
förlåt,
när han går ner, så börjar DJ Mendes spela i rummet bredvid. Det är helt öppet emellan. Och så helt plötsligt hör man, I'm gonna give you a lick with my razor tongue. På högsta volym. Och då börjar folk springa dit, för det är ju DJ Mendes. Och jag läser klart min, den här drapan. Och sen går jag av scenen och sen sitter jag, jag har en sån bra bild, jag sitter i logen utanför och så tittar jag på så här stapla metallrikar i så här 20 minuter. Och bara så här, det här, vad håller jag på med? Så jag är sämst i världen på det. Och sen kommer Pontus in och bara, ja men det gick bra, du vet, försöker vara snäll. Men det var liksom, det var vidrigt. Vidrigt var det. Och det var ju jag. Det var ju bara mitt fel. Det
här, ja, är ju, lite här att det kommer bara upp någon på scen.
Ja, men idag så ja, tänker jag, kommer det? Här kommer en full upp på scen med blinkande pattar. Det kan man ju göra någonting av. Mm. Så här, idag har jag så pass mycket erfarenhet så man kan hålla på och skämta om det här. Är det inte jobbigt att mamma fortfarande måste klä? Alltså man kan ju göra alla de där standardskämten och så här, gör det kul.
Mm.
Och, eller som Pontus gjorde med mikrofonen. Man tar det och så använder man det till sin fördel. Och så blir folk jätteimponerade av det. Men jag hade ingen sån närvaro. Jag var alldeles för rädd.
Men kunde du känna liksom, oh, det här var en lärdom? Eller kände du bara så här, bara hemskt, jag vill hem och försvinna?
Det var en tjej som sa till mig så här, när jag började så sa hon att du har 10 bombningar i dig. Och gör en lista som du sätter på kylskåpsdörren. Som det står 1-10. Och när du har gjort en bombning så skriver du upp den. Och sen så tänker du, ja, nu har jag bara 9 kvar.
Mm.
Och det gjorde jag. Och det tänker jag på efteråt. Att säga, ah, bra, nu har jag bara, nu, det var min tredje. Liksom. Nu har jag 7 kvar. Och sen när jag kom till 7-8 så slutade jag bomba. Så här. Mm. Men den var nyttig.
Fast det är omöjligt att du kunde tänka dig när du satt och tittade på...
Jo.
När du satt i 20 minuter och tittade på tallrikarna.
Ja, jag tänkte på det. Det enda som är bra med det här är att jag får åka hem och så får jag lägga till en till på den där jävla listan. Det är det enda som är bra med det här.
Ja, det
så det var en sån. Och sen var jag också jag var dålig faktiskt för ett år sedan. Och det trodde jag inte jag skulle vara. Men jag så här, gör en del såna här välgörenhetsgrejer och sådär. När folk hör av sig och ställer upp och åker dit och så gör man någonting att de har för en bra sak. Och då var det någon sån här grupp för nyanlända som hade någon dag i någon förort söder om stan, och då så skulle man komma dit och så skulle det dra folk och så skulle de berätta om sin grej. Och det tänkte jag så här, men det där är precis det jag pratar om också, när jag var inte rädda grejen och det, så jag tänker det kan jag göra, så jag åker dit.
Mm.
Och då kom jag dit och då är det en publik på 150 pers i någon slags garage, och alla har slöja.
Mm.
Allihopa. Att det är bara, det är tjejer och det är så här ortenbrudar och det är äldre ortenmammor i olika burkar och slöjor och så här.
Men är det så pass nyanlända så att de inte pratar svenska?
Exakt. Exakt så är det. Och det är ju då, eller de pratar svenska, men de kan inte referenserna.
Nej.
Alltså de vet inte vem Lennart Svan är, vem Bosse Hansson kan jag säga. Det är ju ett skämt idag. Nej, men vi har ingen aning om liksom god kväll på SVT och så här, för de har inte sett det. Så det, för jag frågade innan så här, alla pratar svenska. Ja, alla pratar svenska, men de kunde inga referenser. Nej. Och mitt material är liksom 90% referenser. Pratar om Linus på linjen och Crazy Frog grodan och GV Persson och så här. Och de vet inte om det.
Oh, nej.
Så det var ju, och sen går jag också in med lite kack, du vet, mitt material så här. Ja, ni vet ju när man har köpt en Tesla. nej, det vet vi inte hur det är. Stod där. Så att det var bara mitt fel. Det borde jag ha tänkt på innan, att de kan ju inte mina referenser.
Ja, men det är också sån här, det där är så typiskt, för det har man också fått höra ganska mycket i den här podden, om liksom arrangörerna som inte kanske tänkte riktigt igenom detta.
Nej, men det här
detta.
Var inte arrangörens fel, för jag ställde de här frågorna. Jag ställde fel fråga. Jag ställde frågan, kan de svenska? Och han sa, absolut, det kan de. Och han hade helt rätt i det. Så det var bara mitt fel. Jag borde ha tänkt så här, man har varit här i 3 år, då vet man inte vem Lasse Holmqvist är.
Nej.
Det gör man inte. Och därför kan jag inte, och då var jag varit tvungen att skriva om det där.
Hur länge körde du?
Ja, jag körde som jag skulle, en halvtimme. Nej, det gjorde jag inte. Jag kapade 10 minuter för att det gick så dåligt.
Fick du några skratt?
Jag fick ett skratt när jag spelade. Någon sån här act-out jag gjorde. Att jag blev Jo, jag skulle göra den där när jag gör bara mitt orgasmansikte när jag backar bilen nu för tiden. Den här, man gör den där face. Men inte för att skämt är för roligt, men för att jag såg rolig ut när jag gjorde det. Alltså, då skrattade jag, tror jag. Men jag ska berätta också om ett gig jag gjorde, som ett gig som jag inte gjorde. Och för det tänker jag är varför man slutar bomba. Det är på grund av det. För det här var några år sedan och så var det en hissfirma som hängde upp hissar. Det var första skämtet jag hade. Det är de som hänger upp pissar. Det är ni som hänger upp pissar. Ja, skitsamma.
Plugg det.
Ja, men och det var på Tekniska museet i Stockholm och då var det också så här alla varningsklockor att det var liksom klockan, jag började klockan 22. Och det var eftermiddagen och det är dominant manligt. Det är alltid en varningsklocka. Du vill ha mycket tjejer i publiken för det är roligare killar.
Varför då?
Nej, men för de är öppnare och vågar skratta. Och killar är mycket så armarna i kors och så får man liksom bända ut armarna på dem. Så här. Killar är rädda att skratta men inte andra killar skrattar. Det är så här, medan tjejer kan skita i det. Utan det är alltid mycket bättre. Så det är män. Så jag kommer dit och så tänker jag okej, men så åker jag dit. Och det är ett firmagig och det är bra betalt och jag ska köra 20 minuter. Och så tänker jag, men jag gör det så här. Efter några brunn så åker jag dit och så gör jag det gigget. Kommer in i köket till de har till den där festvåningen. Och där står en kille böjd över diskon med en fläskoklätt tryckt mot ansiktet. Och han blöder kopiöst liksom. Alltså de har slagit upp du vet, näsan är helt uppslagen. Det rinner liksom så här en halv deciliter i minuten ur näsan på.
Det är den typen av fest.
Ja, det är den typen av fest. Så jag tänkte så här, okej, varningsklocka ett här. Och så jag bara så här, slåss dem. Nej, det var lite gruff, men det är över. Det kommer inte vara några problem. Och så tittade jag in i lokalen. Och då visade det sig att för det första så har de blivit klara med middagen tidigare än vad de sa. Så DJ:n har redan dragit igång. Så det är fullt disco där inne. Men ingen dansar. Utan runt så här, några runda bord sitter så här 30-40 killar och är jättefulla. Och sen är det 10 killar som slåss med 2 vakter. Alltså så här liksom GTA-slåss. På riktigt slåss. Och så säger, och jag bara, men jag kan inte gå upp nu så här. Jo, men du måste, alltså vi bara drar ner musiken. Och jag bara, det finns ju inte ens någon mic. Nej, men du kan köra genom stereo. Du kan köra på DJ-micken, säger han. Och för då ska jag gå upp i DJ-båset och stå och ta DJ-micken. Så ja, det blir perfekt. Och tänker jag, det här är dåligt. Då gör jag ett beslut som är så här. Jag kommer inte göra det här. För det här kommer bli inte kul för dem och det kommer bli en mardröm för mig. Så jag gör inte det här.
Men var du utannonserad då? Alltså att de satt och väntade på dig, några kanske?
Det hade inte spelat någon roll, kan jag säga. Alltså de här var ju, i apstadiet de här, så det spelar ingen roll. Men, och då så säger jag så här, säg till, det var någon marknadschefs tjej där som hade bokat mig, så hälsa henne så att jag gör inte det här. Och sen så bara går jag mot bilen och då kommer hon utspringande. Hon har en sko i handen och den andra på foten och så här klackar och en liten kortkort. Och hon är jättefull. Och hon är så här: hörru! Hörru! Vad tror du att du ska? Och så jag bara, jag har betalt för dig. Du gör vad jag har betalt för. Säger hon. Alltså jag är ledsen, men det går inte. Jag behöver vissa grejer som ska ställa. Det går inte så här. Du, jag har sett dig på TV och jag har betalt dyra pengar för att du ska vara här. Så nu gör du det. Nej, alltså det går inte. Hörru du, Micke, ställ dig på scen. Och jag bara, Micke? Ja, Mika eller vad du nu heter, Micke. Jag heter Henrik. Nej, Tornving. Nej, du blandar ihop mig så här. Men jag har beställt dig. Nej, du har beställt Henrik Schyffert. Men jag vill ha Micke Tornving. Okej, sa jag. Ja, men det här, jag är ledsen. Men det är bara, ni har fått fel person och allting så här. Så då tänker jag sticker där. Och sen är han som har ringer han som har bokat mig så här. Ja, det här går inte. Och så sa jag, hon har ringt, hon är liksom hon ska stämma dig.
Jaha, så hon har ringt till...
Ja, hon har ringt till boken, hon ska stämma mig. Hon är så här, hon hävdar så här att hon äger mig. Så här. Jag har betalt, du gör som jag säger. Dansa din jävla cirkusapa. Och så... Och så sa jag, se om du kan hitta en ersättare. Så jag ringer till Håkan Jäder som jag hade kört med på Norra Brunn. Och så berättade jag situationen. Och så sa jag, de vill ha en ersättare. Om du åker dit, du får mitt gage om du lyckas. Och du kör 5 minuter så får du gaget, gör det. Så, här. Så han bara, ja men fan, jag går upp och så kör 5 minuter. Så liksom, det är bra stålar, jag gör det. Så, här. Så han åker dit. Och så ringer han med 10 minuter senare. Nej, det gick inte. Jag kommer inte, det gick inte. Du har det helt rätt. Det är helt omöjligt. Jag kommer inte ens fram till DJ. Alltså det är kaos. Så, här. Så det gick. Till och med han gav sig. Så det vart inget.
Men det är
så
kul. Det måste ha blivit ganska sent nu också. Om han ska ta sig dit.
Ja, och liksom, nu var det liksom 11:30-12. Så här. Det var 2 timmar efter jag. Alltså det var ju... men det var en sån där... Micke.
Blev du stämd då?
Nej, det är klart jag inte blev stämd. Jag fick inget betalt. Men alltså, jag tänker att ibland är det dyrare att få betalt än att inte få betalt.
Men en sån person, hör de av sig dagen efter till din bokare då, eller till dig?
Nej,
på något
sätt, jag minns att jag undrade vad som... För jag tror att hon... Jag tror inte ens hon... Hon minns nog inte det här.
Nej.
Så illa var det, tror jag. Jag tror inte hon har... Men hon hade ju också fullt upp. Det var ju liksom...
Det var ju slags.
Ja, det var ju så här octagon UFC där inne. Så jag tänker, hon hade andra problem. Någon sån där apkomiker.
Och så himla roligt att det är ett hissföretag. Mm.
Ja. Det finns bara 2, ni vet. Ett av dagen var det.
Ja. Har vi någonting mer eller känner du att vi ska runda av?
Nej, men det är ungefär... Det tänker jag, Eram. Mm. Jag försökte vara så ärlig som möjligt. Men
det var jättebra.
Ja, så, men ungefär så är det.
Mm.
Annars är ju de sämsta giggen idag är ju de här när man har kört en grej så mycket så man kan den innan och utan till. Och man gör det och folk skrattar och tycker det är jättebra och står upp och applåderar efteråt. Men man känner ändå så här att idag var jag inte där.
Men är det, tror du att det är du själv som känner det då?
Bara jag.
Ja, precis.
Och jag är så pass erfaren att jag vet... När jag ska spela det där, att jag är förvånad eller låtsas komma av mig eller vad det nu är. Alltså, men när man inte är i rummet liksom.
Mm.
Och de märker inget. Publiken märker inte, men jag märker. Och det skäms man för.
Ja, men för det har jag funderat på. För jag kommer ihåg när du körde Var inte rädda som mest. Du körde liksom typ 2 gånger om dagen.
Ja.
Eller var det till och med mer? Nej, 2
gånger. Ja, men jag har gjort den 3 gånger om dagen. Någon dag tror jag. Men
det är ju så, och typ 5, 6, 7. Jag vet inte hur ofta. Kör den hela tiden.
Ja, man kör den hela tiden.
Men du måste ju bli så trött på dig själv, eller?
Ja, men man har något litet parti som man ändrar.
Okej. Okay.
Hela tiden. Man har någon lokal referens man ska lägga in. Och så här, man byter lite så... Det har hänt något i tidningen idag som man pratar om. Eller man har ett parti som man vill korta eller förlänga. Så man har någon idé. Och det ser man fram emot.
Mm.
Så rabblar man så här. Rapar text i 45 minuter. Och sen kommer det här som man håller på med.
Mm.
Som är kul i huvudet. Och sen rapar man text igen så där. Och det märker ju inte publiken vad det är någonstans. Men på så sätt så håller det sig levande. Så där. Man har någon liten grej. Så. Mm.
Innan vi avslutar. Vill du göra skamlös reklam för någonting? Vad som helst?
Nej. Nej, jag är emot det där. Nej, jag vill inte
göra
reklam.
Är du emot det?
Nej, jag tänker inte göra reklam. Det är för mycket reklam. Ni behöver inte höra någon jävel som pluggar någonting. Ja. Det blir bra så. Gå inte och se någonting.
Nej. Okej, då säger vi istället tack så mycket, Henrik, för att du tog dig tid.
Tack för din fantastiska energi.
Vad härligt att du var med. Och tack för att ni har lyssnat på Mina värsta gig, alla lyssnare. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram.
Hej då! It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.